Ja, jag vill välkomna våra lyssnare till detta julavslutningen av Bokhyllan och Bokfyllan.
Och säsongsavslutning också.
Ja.
Och comeback. Det är så mycket det här avsnittet.
Jag vet, det finns så oerhört många nivåer på vad det här avsnittet kommer att betyda för våra lyssnare.
Det är väldigt speciellt hur som helst.
Har vi några lyssnare? Eller?
Ja, det har. Vi har lite nedladdningar på iTunes.
Ja, men det är bra där. Men jag heter som sagt Mikael Rapp och med mig i studion har jag...
Joanna Goretzka.
Ja, och Joanna, vad ska vi prata om idag?
Vi ska dyka in lite i ungdomsbokens värld. Bena loss vad en ungdomsbok är och ska vara.
Ja.
Helt enkelt.
Det låter spännande.
Det kommer nog vara ganska spännande, tror jag.
Ja, jag har mycket frågor om det här ämnet, det vet jag. Men innan vi sätter igång med det så ska vi väl dra igång med en liten låt. Ja, alltså Veronica Maggio med Håkan Hellström, Hela huset.
Hela huset.
Ja, och vi ska idag i Bokhyllan och Bokfyllan förstås prata om ungdomslitteratur.
Förstås.
Ja.
Självklart vi måste, ska vi det.
Ja, vi måste ta tag i det här. Och det är lite grann som att om vi ser att vi brukar prata om vuxenlitteratur. Och innan vi då hoppar till ungdomslitteratur så undrar jag, vad är den första boken du minns?
Att vi hoppar tillbaka ännu längre.
Precis, att vi, så här, att vi gör någon sorts progression här. Från att du var väldigt liten, vad var den första boken som alltså, du minns?
Jag minns en hoptejpad rosa bok med björnar på, som hade så här medeltida kläder på sig.
Minns någonting av vad den handlade om?
Jag tror att det var olika historier om de här björnarna. Ja, ja. Men de var typ riddare och sånt.
Jag förstår. Det första jag egentligen minns, jag försökte hitta det absolut första jag minns, som jag vill minnas att det färger med katter med färg.
Katter med färg.
Som handlade om ett par katter som
hade de färg, alltså var de färgglada eller hade de färg?
Nej, det var ett par paletter. Vanliga katter som hittade typ några pytsar med färg. och liksom började kladda med det på något sätt. Jag vet inte, det var säkert någon historia inblandat där. Men det var i alla fall det första som jag kan minnas.
Minns du någon bok med en titel som du så här älskade som barn?
Ja, nu är jag förstås lite osäker på ordningen. Det kan ha varit så att det var lite senare eller lite tidigare. Men en bok jag minns från när jag var väldigt liten var Pelle Svanslös.
Ja, Pelle alltså.
Jag kan dock inte nämna vilka specifika Pelle Svanslös böcker. Det finns ju typ, jag vet inte hur många.
Nej, men vi förlåter dig för det.
Ja, men ungdomslitteratur.
Ja, alltså vi vill ju ge alla våra unga lyssnare som vi har en julklapp faktiskt.
Ja.
Vi vill vägleda er genom ungdomsboksträsket faktiskt. Och vi tänkte göra det genom att lista några favoriter.
The Hobbit 1938, eller Bilbo som den också kallas, av J.R.R. Tolkien är väl visserligen en fantasybok, men den skrevs för yngre läsare. Det var den första boken jag blev förälskad i och innehåller allt jag som en nästan tonåring ville ha. Äventyr, humor, drakar och en begravd skatt.
The Fault in Our Stars av John Green, en modern klassiker. Slipade ironiska superungdomar med cancer blir kära och deras tragiska öden skildras med enorm humor. Fram med snytpappret.
Harry Potter-serien 1997-2007 av J.K. Rowling växte jag upp med och när sagan avslutades var huvudkaraktärerna i min egen ålder. Låt dig inte luras av magin i böckerna. Huvudrollerna Harry, Hermione och Ron upplever allt du själv upplever som tonåring och lite till.
Georgia Nicholsons dagbok av Louise Renison. Baserad på Louise Renisons egen dagbok. Narcissistisk, jättejobbig tjej med en far som kastar tofflor på henne skildrar sitt storhetsvansinne i en episk dagbok i 8 delar. Du kommer garanterat att kissa på dig. Garanterat.
On the Road 1957 av Jack Kerouac läste jag som 20-åring. Det handlar om Kerouacs alter ego Sal Paradise som beger sig ut på en resa från kust till kust i USA och lever livet som en äkta bohem bör. Och inte det vi alla vill i den åldern.
Den hemlighetsfulla trädgården av Francis Hot... Den hemlighetsfulla trädgården av Francis Hodgson... Den hemlighetsfulla trädgården av Francis... Fan, alltid det här jävla namnet. Den hemlighetsfulla trädgården av Francis Hodgson... Jag ger upp. Burnett, skriven 1909. Rik föräldralös flicka flyttar in hos rik släkting och upptäcker inlåst hemlig kusin. De börjar snoka efter familjehemligheter och hittar ett par.
Catcher in the Rye, eller Räddaren i nöden, 1951 av J.D. Salinger, handlar om Holden Caulfield som blivit en ikonisk tonårsrebell. Och vilken tonåring vill inte läsa om det? Men skjut inte John Lennon efter att ha läst den bara.
Prinsen och tiggarpojken av Mark Twain. Identisk prins och tiggarpojke byter plats i 1500-talets England. Roligt.
Flugornas herre, 1954 av William Golding, är lite grann som en ungdoms värsta mardröm. Att vara utlämnad till sin egen åldersgrupp. Det är lite grann som att kolla på en valfri amerikansk high school-film fast på nöda utan lärare i närheten.
To Kill a Mockingbird, eller Dödssynden av Harper Lee, fick Pulitzerpriset 1961. Det handlar om en 6-årig flicka vars far försvarar en svart man åtalad för våldtäkt på en vit kvinna och hennes observationer i fallet. Storslagen.
Det där var alltså några boktips när det gäller ungdomslitteratur.
Jag kom på att vi har glömt massa favoriter. För jag ville säga ingen glömd, ingen... Vad är det man säger? Ingen gömd, ingen glömd.
Jag har ingen aning faktiskt.
Man brukar säga något sånt. Men så är det inte i det här fallet. Det är massa jättebra böcker vi inte har nämnt också.
Ja, det, men så är det väl alltid. Vi måste ju på något sätt koka ner det.
Ja, vi har ju bara en timme på oss.
Ja, men precis. Och de här böckerna vi har listat är ju egentligen en ganska bred blandning av typer av böcker. Alltså så här, jag tänker det är lite klassiker och lite fantasy och lite...
Lite för yngre, lite för äldre.
Ja, men precis. Det är så här, det känns ändå som att så här, det är inte som att vi bara, men där är böcker för 13-15-åringar, utan det är verkligen så här...
Typ... Stort åldersspann.
Ja, absolut. Och det känns väl som att det är väl nästan lite som med ungdomslitteratur.
Ja, ja, men det är väl som med, ja, ja, precis.
Mm. Det är allt igenom ett ganska förvirrande koncept. Och jag spelade in ett litet inslag där jag tar upp två, eller främst en av favoriterna jag nämner då, med lite frågor. Jag läste On the Road när jag var 20, kanske 21 år gammal. Det är den hittills enda gången jag läst Kerouacs tribut till beatscenen. En ung, vital och konträr rörelse som lade den litterära grunden för 60-talets ungdomskultur. On the Road har sedan det kommit att räknas som en klassiker. Ändå är det inte ovanligt att folk kommenterar den med "Jag älskade den som ung, men när jag läste den i mer vuxen ålder tyckte jag att den var rätt dålig." Det leder mig till frågan. Måste man vara ung för att uppskatta böcker som On the Road och Catcher in the Rye? Är det då ungdomslitteratur? Är det en klassiker? Kan det vara både och? Och vad är egentligen skillnaden på ungdomslitteratur och annan skönlitteratur?
It is all these Milbrae and San Carlos, neat necktied producers and commuters of America and steel civilization rushing by with San Francisco Chronicle.
Mycket frågor där, ja.
Ja, men funderingar. Ja, men det är exakt det jag har gällande det här ämnet, för att det har skrivits ganska mycket om ungdomslitteratur i olika publikationer under de senaste åren, och mycket ungdomslitteratur är med på såna här, du vet, best of the year lists och sådär.
Ja, men jag läste någonstans att fler vuxna nu för tiden läser mer ungdomsböcker.
Precis, och vattnar egentligen, alltså här, vattnar inte det ur begreppet lite, för att då blir det lite så här, men varför heter det då young adult? Alltså här, för jag antar att det inte handlar om att vuxna har blivit typ mer omogna.
Eller så är det. Alltså, det kan väl bero på flera saker, men jag tänker att det kanske beror på att många läser mindre, alltså är sämre på att läsa, och ungdomsböcker är ofta ganska, alltså, lättlästa. De tar in läsaren väldigt bra. Mm. De är bra på att
Men handlar det då om en neddumning av den allmänna populationen? För jag tänker som våran rekommendationslista där, det är ju väldigt mycket klassiker med på den listan.
Ja, det kan ju också handla om att ungdomsböckerna har blivit bättre. I de nya ungdomsböckerna, som jag tänker John Green som jag nämnde, The Fault in Our Stars, blev ju, det är ju definitivt en ungdomsbok, för den handlar ju om tonåringar och alltså deras så här första gånger med varandra. Mm. Allt de gjorde första gången.
Cancer.
Cancer. men den är ändå väldigt rolig och smart. Så den kan ju uppskattas även om man är 38.
Ja. Men jag, liksom, jag tänker då att ungdomslitteratur, om vi nu förutsätter att den har blivit smartare, vad beror då det på? Är det så att så här, tidigare ungdomslitteratur har varit lite så här nedlåtande och verkligen så här, bara, det här är vad ni ska bry er om, typ lite moraliserande som ja, nu inte riktigt vara. Finns. Det är ett komplicerat ämne som vi har.
Det är ju det. Tonight also I wrote a song called On the Road. I'm just rereading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming.
Home I'll Never Be med författaren Jack Kerouac faktiskt.
Det är så alltså?
Ja, det är han som
Var det han som mumlade där?
Ja, det var han som mumlade där. Sjung, prat, mumlar, viskar. Jag vet inte riktigt.
Ja, vad han är så cool. Jag orkar inte.
Nej, han är väldigt cool.
Mumlar.
Men vi pratade innan låten då om vad är egentligen ungdomslitteratur?
Ja, och vi besvarade aldrig frågan.
Nej, och det beror på att det är ett väldigt komplicerat ämne. Men jag har en teori.
What?
Jag tror i och för sig att den teorin är ganska dålig. Men here goes. Kan det vara så att ungdomslitteratur egentligen bara är vuxenlitteratur som ungdomar råkar finna intressant?
Nej, jag tror inte det.
Du tror inte det?
Nej, nej.
Nej. Har du en bättre teori kanske? För att jag tänker ändå så här att man tar som böcker som Lord of the Rings eller On the Road. De böckerna skrevs ju för en vuxen publik och har sedan blivit kända som för en yngre publik.
Jag tänker On the Road är ändå, alltså den är lite på gränsen nästan. Den är väl kanske inte, ja, jo, den är ju absolut en bok som unga vuxna läser och älskar, men sen har vi ju en hel ungdomsbokskategori som definitivt är riktad till tonåringar. Som är skriven speciellt för dem. Faktiskt.
Så vad är då definitionen? Är det att det måste handla om ungdomar eller vad?
Ja, faktiskt. Det handlar ju oftast om tonåringar. Jag tänker böcker som vi fick läsa i, vi fick en bok i högstadiet som hette En sång till en fjäril. Och den handlar om en högstadieklass. Och där är det någon som blir, någon blir anorektisk och någon begår självmord och alla mår jättedåligt. Så det är väl det som definierar den svenska ungdomsboken. Ganska ofta det är morbida böcker om barn, tonåringar.
Men hänger också om vi för in en helt annan genre in i liksom ungdomslitteratur. Och jag tänker då på fantasy. För det är ändå väldigt många, alltså här, mycket fantasy läses ju till stor del av unga människor. Alltså här, lite innan tonåren. Och så vidare. Och är då liksom, samtidigt finns ju också böcker som Game of Thrones exempelvis som är väldigt brutalt och jag tror inte så många ungdomar egentligen läser det, fast jag kan ha fel. Men jag tänker, hur fungerar det in att det är så här olika genrer kan spela in i liksom paraplybegreppet ungdomslitteratur? Finns det deckare som är till för ungdomar?
Det kanske det finns. Jag kommer inte på någon spontant. Ingen deckare för ungdomar.
Nej.
Kanske så här det var väl julkalendern förra året. Lasse Majas detektiv.
Kanske. Jansson-Lian, finns det som böcker?
Jag vet inte.
Okej, vi lyser med våran okunskap i ämnet.
Men jag läste en del ungdomsböcker, alltså som var strikta tonårsböcker innan jag blev tonåring. För att jag ville så här, jag ville läsa på. Jag ville lära mig hur man skulle agera i den åldern. Vad man hade för dilemman. Och jag tänker att det är ofta de böckerna som riktar sig till tonåringar ofta handlar om just första gången allting händer. Dels så är huvudpersonen tonåring, ung tonåring. Och sen så kommer ofta alla de här milstolparna. Första festen, första kyssen, första ligget, första överdosen.
Oj, vilken bok kommer det ifrån?
Nej, men det är jättemånga. Som jag nämnde förut är många svenska tonårsböcker ganska morbida, tycker jag. Det finns mycket så här död, självmord, överdoser, överdos. Hur böjer man det?
Överdoser.
Överdoser.
Måste bli.
Anorexi. Alltså det är tung, alltså det är en jäkligt tung hylla.
Ja, men jag förstår vad du menar, och då kan vi också framgångsrikt föra in en fantasybok i alla fall, Harry Potter.
Absolut.
För att det är ändå liksom de tonåringar, being tonåringar, fast samtidigt så är de den utvalda och en elak trollkarl försöker mörda dem.
Ja, det är en speciell situation, minst sagt.
Men okej, okay, så vad är då det definierande draget i den ungdomslitteraturen du har läst? För jag är lite skadad på det här, som att jag som ungdom läste väldigt mycket fantasy.
Jag tänker att den absoluta nyckeln till att kalla en bok för en ungdomsbok är att det handlar om en tonåring. Kan det vara så enkelt?
Men är det verkligen det? För att då tänker jag liksom så här att nu var det för sig ett tag sedan jag kollade på ungvuxenhyllan i bokhandeln. Men där brukar det ändå finnas ett ganska brett spann med olika böcker som jag minns. Alltså här, visst, det mesta handlar om tonåringar givetvis. Men det finns ändå vissa, till exempel fantasyböcker och sådär. Och det kan man ju inte säga handlar om tonåringar. Det handlar ju snarare om trollkarlar och krigare. Och jag läste någon lista med de bästa ungdomsböckerna genom tiderna, så fanns det en jag borde kolla upp vad den heter egentligen, men sak samma, handlingen var så att den var någon form av feministiskt mästerverk för ungdomar då, och den handlar om en kvinna som blir riddare på medeltiden. Typ någon Jeanne d'Arc-historia, I guess.
Ja.
Men liksom så här, så det spelar ju inte riktigt in på det här att det handlar om en tonåring då, hennes första, ja, liksom fylla eller whatever, utan det är ju snarare i sådana fall att det handlar om hennes första turnerspel kanske.
Men jag kan tänka att det handlar lite om en så här coming of age grej, att man går, blir någonting, man blir den människan man ska bli, eller man är på väg att bli det, vare sig det handlar om första fyllan eller att bli riddare, att man på något sätt börjar som lite ovetande och okunnig och vilsen, och sen så kommer man fram till något. Blir någonting. Ja. Alltså, om man kommer en bit på vägen i att bli människan man ska bli, kanske. Mm. Det kan väl handla om en lite naivare, enklare ton i boken också.
Mm. För jag tänker då att i sådana fall så, okay, för det första så kan jag då säga att då känns det ju som att det inte är att ungdomsböcker handlar om det alla tonåringar gör.
Fast,
utan att det snarare handlar om implikationen av att de gör alla de här grejerna för första gången. Alltså hur det påverkar dem och deras framtid.
Men jag vill ändå påstå att alltså, den absoluta majoriteten av alltså ungdomsböcker handlar om tonåringar.
Ja, men det kan jag köpa. Men som du säger, att du nämnde det här med coming of age grejen, och i sådana fall så kan man ju införa så här, alltså jag tänkte så spontant, så skulle man ju typ nästan kunna införa en så fruktansvärt vidrig bok för ungdomar som ett porträtt av konstnären som ung man av James Joyce, vilket jag absolut inte skulle vilja läsa som tonåring. Men det är ju så här, det är ju en bildungsroman.
Jag tycker inte den är till för barn.
Nej, jag håller helt med. Barn, håller borta från allt vad Joyce heter.
Det där kanske vi kan återkomma till tonen lite, för att den handlar om en man som växer upp och blir den han ska bli en dag, men den är skriven så tungt och mörkt att den passar liksom inte in i hyllan. Så det handlar väl om en ton i böckerna också.
Kan vi då tillsluta oss till, som du säger, att eftersom att ungdomslitteratur har blivit större de senare åren, kan det då vara så att ett av kraven är lite att det handlar om dåtiden, eller i alla fall den nära, liksom våra närmaste tid, att det måste vara någonting vi kan som ungdomar kan relatera till. Alltså här, att jag tänker så här spontant, jag har aldrig hört talas om en ungdomsbok som handlar om typ Pelle som levde under Gustav Vasas tid, som drack sin första fylla när, jag vet inte när, men förstår du vad jag menar? Att det måste på något sätt finnas någon koppling till nutiden.
I de nya, ja, det var länge sedan det kom en historisk bok som var en ungdomsbok.
Ja, i alla fall, tiden. I alla fall så här vad jag känner spontant.
Ja, men det finns ju många klassiker som är alltså skrivna på 1800-talet till barn eller unga vuxna som fortfarande är klassiker idag. Men, ja, men just Den hemlighetsfulla trädgården är ett jättebra exempel på en i raden av massa böcker som kom på den tiden som handlar om föräldrar.
När kom den?
1909. Så det var lite slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Böcker som handlar om lite fula föräldralösa flickor som hamnar i helt nya sammanhang och samtidigt håller på och ska bli vuxna kvinnor och giftas bort och grejer. Mm. Men det är den, och det är Pollyanna, och det är Pappa Långben etc. Patty finns det en bok som heter också. Det, ja.
Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.
Och vi är jätteförvirrade nu. Vi försöker bena ut vad en ungdomsbok är, vilka den riktar sig till, vad den handlar om. Men ja, vi är lite en bit på vägen, kanske. Eller?
Ja, ja, möjligtvis. Vi har i alla fall gjort någon form av framgång i det att vi har letat oss bakåt och vi har letat oss framåt. Och
vi har faktiskt letat oss åt alla håll.
Och kanter.
Och kanter.
Ja, absolut. Och innan vi lämnade för den här trevliga lilla låten så pratade vi om The Secret.
Ja, jag nämnde Den hemlighetsfulla trädgården, ja, och böcker som liknade den, som handlade om föräldralösa barn. Det kom en boom av de här böckerna, ja, i början av 1900-talet.
Och det kan man väl nästan ana kan kopplas till Oliver Twist. Känner jag lite slutet av 1800-talet. Mm. Realism, föräldralösa barn, hela den grejen. Jag tänker också, finns det inte några föräldralösa barn i Les Misérables?
Jo, det gör det. Men jag tänker att alltså, det var väl mycket jäkla föräldralösa barn på den tiden.
Mm. Så då kan man väl säga så här. Då...
Fast Les Mis är väl mycket tidigare?
Mm, fast inte så. Det är ändå 1800-tal.
Ja, tidigare 1800-tal. Ja. Nej, nu ska jag inte göra bort mig. Ja.
Jag är inte helt säker heller på hur den översätts till svenska. En som jag har hört är ju Samhällets olycksbarn. Ja. Vilket ju typ sätter fingret exakt där det ska vara.
Ja.
Men okej. Okay. Men vi har vandrat tillbaka i tiden. Och jag tänker då ungdomslitteratur. Det handlar väldigt mycket om, visserligen återigen är vi inne på böcker som väl skrevs för en vuxen publik. Men att det på 1800-talet skrevs väldigt mycket om barn. Att det skulle kunna vara någon sorts föregångare till ungdomslitteratur. Jag tänker också på ett annat exempel är att Robinson Crusoe, Daniel Defoe, som ju är ännu tidigare. Den skrevs väl, så vitt jag vet, inte för barn.
Nej. Ja,
det handlar ju om en vuxen man på en öda och ja, han bygger sitt eget liv där och ja, det händer en massa grejer. Men Voltaire, denna fransos, han har en gång sagt att Robinson Crusoe skulle vara den enda boken.
Hörde du min mage som kurrade där? Hördes det in i micken?
Det vet jag inte.
Ja. Förlåt, Voltaire.
Voltaire sa om Robinson Crusoe att det borde vara den enda boken som någon ungdom får läsa för att den lär ut de rätta värderingarna.
Åh, vad jag inte håller med Voltaire. Jag gillar inte Voltaire.
Nej, han är lite high-minded.
Ja, nej, jag ogillar inte Voltaire så mycket, men ja, jag håller inte med honom på just den punkten.
Nej, men det leder mig till en fråga om modern ungdomslitteratur, för jag tänker att förr i tiden så var vi väl mer moraliskt strikta. Situationstecken. Och jag tänker då, hur ser det ut idag? Är ungdomslitteratur, har de någon sorts moralisk punchline eller någonting? För jag tänker ändå att det ofta handlar om ämnen som tonåringar utsätts för, typ ungdomslitteratur kan behandla saker som mobbning och och så vidare.
Men, mycket sådana böcker.
Ja, men precis. Men finns det någon sorts så här punchline till det hela? Är ungdomslitteratur moralisk på något sätt?
Ja, det är intressant att du ställer den frågan. Jag tror att i nuläget, i de böcker som skrivs idag om dagens ungdomar, så är punchlinen definitivt var dig själv och stå upp för dig själv.
Så de står alla för samma punchline? Det finns ingen...
Jag tycker mig se det. De här ungdomarna går igenom alla sina första gången grejer och fuckar upp och gör saker fel och mår dåligt, och i slutändan kommer de fram till att nej, nu har jag låtit kappan vända efter vinden för mycket för andras skull. Jag borde bara ha varit mig själv hela tiden.
Och jag vet att en annan aspekt av ungdomsböckerna är ju att de ofta är ganska morbida.
Ja, jag tycker det. I synnerhet de svenska ungdomsböckerna.
Berätta.
Jo, men det var det jag nämnde förut med, men till exempel En sång till en fjäril som vi fick ut. Det är en flicka som begår självmord på en toalett efter några års mobbing. Sen har vi Malin plus Rasmus, heter den. Malin plus Rasmus är lika med sant. Där har vi en 14-åring som dör av en överdos. I taket lyser stjärna Johanna Tydell. Det är också lite utanförskap, en mamma med cancer, dåliga första kyssar, kortkjol, Kristina Valdén, den handlar om övergrepp. Ja, det är mycket sånt. Ungdomshyllan är fullt av den här typen av jobbiga böcker.
Och jag tänker också The Fault in Our Stars. Och bara för att göra en...
Den har dock en uppfriskande grej, vilket är humor. Den är... Ja, jag tycker den
är det ungdomslitteratur humorlös?
De böckerna jag nämnde innan, The Fault in Our Stars, är ganska humorlösa, tycker jag. De är ganska så här,
har de
grå på något sätt.
Ja, men det är så här, det finns ingen, liksom många tonåringar, det finns lite självdistans eller brist därav.
Ja, i just den här morbida genren.
Ja, men jag har en fråga om det, vilket jag nu nästan inte kommer ihåg. Nämligen...
Börjar du bli gammal?
Jo, just det. Jag hade bara en allmän fråga. Jag tänker på David Nichols, tror jag han heter.
Ja.
Han skrev ju...
En dag.
Ja, exakt. Och En dag förknippar jag lite till ungdomslitteratur. Är det?
Nej.
Nej, det är det inte.
Jag tror att den har lästs av många ungdomar, men inte, den är ju inte riktad direkt till ungdomar. Den är ju en roman för vuxna.
Ja. Men, ja.
Men han har skrivit mycket böcker som handlar om folk i college. Alltså, lite En dag handlar ju om ett par. Man får följa dem i, vad är det, 25 år. Och mycket som är viktigt i deras liv händer under college-tiden. Men, och sen har han skrivit en annan bok som heter Starter for 10, också en college-bok. Men den är, nej, det är ändå vuxenromaner, skulle jag säga. Jag säger att allt efter high school är egentligen inte till för... Det är egentligen inte ungdomshyllan.
Nej, det kan ha varit det här morbida i att hon dör där i slutet av en dag. Som
ja,
har
nej,
fått mig att koppla. Som att...
Ja, jag förstår kopplingen, men jag...
Ja, men det är så, jag bara tänker att det är så kanske mitt misstag har gått till. Okej, okay, men morbida böcker är det. Jag vet inte, så här, tonåringar är väl kanske lite morbida.
Ja, men jag tror det. Jag tror att det är därför allt det här med så här, övergreppen och alkohol och överdoser tas upp, just för att... Ja, men de vill göra sig själv illa i all sin så här självrannsakan. Nej, kanske inte. Men finns de gör sig själv.
Jag tänker så här, finns ingen typ så här ungdomsbok som är väldigt så här, ja men jag är relativt populär och jag går gymnasiet och sen så kommer jag gå college eller universitet, sen så kommer jag få en så här, finns så här,
väldigt sällan.
Ja, men så här, för jag tänker i sådana fall är det inte väldigt många ungdomsböcker väldigt riktade mot just att det handlar om outsiden.
Jo, underdogs liksom. Georgia Nicholsons dagbok som jag nämnde innan är ju, handlar egentligen, den är ju väldigt, väldigt, väldigt rolig. Och den handlar ju om en tjej som är ganska nöjd med sig själv och sitt liv, men hon är inte heller särskilt populär eller Ja.
Jag förstår.
Jag förstår.
Ja, men då har vi i alla fall benat ut begreppet lite. Så för att avsluta lite på hela den här diskussionen, varför behövs ungdomslitteratur? Är det liksom för att böcker att identifiera sig med för de yngre läsarna? Är det för att få dem att läsa i huvud taget? Att de börjar med ungdomslitteratur och sen fortsätter med annat?
Jag tror nog det är båda, skulle jag nog säga. Att det handlar både om att få dem att börja läsa och just att många böcker kanske fungerar som hjälp när man behöver en vän.
Mm.
Eller någon att, som du sa, någon att identifiera sig med.
Mm. Men då tycker vi i alla
fall... Och moraliska pekpinnar.
Ja, lite grann i alla fall.
Lite, några.
Ja. Men då tycker vi ändå om...
Nu gör förlaget Natur och Kultur en omarbetning av böckerna om Katitzi. Den första boken om Katitzi av Katarina Taikom kom ut 1969. Totalt blev det 13 böcker om den romska flickan. En ny version av de två första böckerna kommer i en samlingsvolym i början av 2015. Om detta rapporterar Litteraturmagasinet. Det ska vinterpratas i Sveriges Radio även i år. Årets författande värdar är Lars Lerin, Sara Danius, Thomas Sjödin och Mustafa Khan. Kulturtidskrifterna räddas, men besparingen kvarstår. Nu har kulturutskottet bestämt sig för att istället ta pengarna från det regionala kulturstödet, skriver DN Kultur. Man ger alltså tillbaka de 15 miljoner kronorna till kulturtidskriftsstödet och istället tar man dem från det regionala anslaget som också kallas kultursamverkansmodellen.
Och det var alltså nyheterna.
Och vi har ju en julklapp till.
Ja.
Ja, det är galet. Vi är så givmilda idag.
Berätta.
Ja, alltså nu ska våra lyssnare få veta allt om dina bok och skrivvanor, Micke.
Om mina?
Allt om dig. Mina med.
Okej då.
Men vi börjar med dig.
Hur går det till? Ställer du frågor? Och jag, eller?
Ja, jag ska helt enkelt bombardera dig med frågor.
Okej, kör.
Okej. Varifrån hittar du böcker som du vill eller ska läsa?
Oj, det är en...
Hur kommer du fram till vilka du ska läsa, helt enkelt?
Ja, för det första så typ letar jag aldrig inte efter böcker. Att det är liksom så här en konstant jakt på böcker. Det är inte så att jag läser en bok och sen så tänker jag så här, vad ska jag läsa nu? Och så börjar jakten om, utan det är ju snarare att jag hittar hela tiden saker jag vill läsa. Och i någon form av ordning köper jag de här böckerna. Alltså min bokvilla är ju så här klassiskt att jag har kanske läst hälften av böckerna för att jag bygger på den hela tiden.
Har du en så här lista någonstans där du bara noterar alla du ska läsa?
Ja, genom önskelister på Adlibris och Amazon.
Det är smart.
Mm.
Köper du mycket genom nätet?
Ja, jag köper främst böcker genom nätet. Och sen så ibland så när jag är i Stockholm så finns det ju en ganska stor bokhandel där som jag brukar gå dit ibland och leta. Men då letar jag ju egentligen oftast efter samma böcker som jag redan har på min önskelista. Så att det är en ständigt pågående jakt. Och sen så tycker jag det är skönt också för att när jag har läst klart en bok, liksom så här, det är inte alltid så att jag läser vilken bok som helst, utan oftast så kan jag ju känna att jag vill läsa kanske den här boken. Jag tänker så här, men nu ska jag läsa först den här boken och sen ska jag läsa den boken. Men när jag läser den första boken så kan det ofta vara så att jag har ändrat mig och bara, men jag vill läsa den boken.
Det kommer en annan i vägen liksom.
Ja, men precis. Ja. Och då i bästa fall så har jag den andra boken redan på min bokhylla, eller i värsta fall så får jag ju gå ut och köpa den.
Vad skulle du säga är den bästa filmatiseringen av en bok?
Oj, det är en... Jo, jag har det.
Du har det?
Jag har två exempel. Den första skulle jag säga är Apocalypse Now, som är en filmatisering av Joseph Conrads Mörkets hjärta. Den är ganska annorlunda i det att den har bytt miljö från Kongo på 1800-talet till Vietnamkriget. Men det tycker jag är en väldigt bra filmatisering. av en bok. Och sen så gillar jag också filmatiseringen av Gökboet. One Flew Over the Cuckoo's Nest med Jack Nicholson. Tycker jag är en väldigt bra filmatisering. Och så tycker jag om East of Eden med James Dean. Som ju också är en nedbantad version av East of Eden av John Steinbeck. Som jag inte har läst. Men det är fortfarande en extremt bra film.
När ger du bort böcker?
När jag hittar en bättre upplaga av en bok. Skulle jag säga. Att det är så här, jag tycker om att ha en bokhylla för att jag tycker om att kunna gå tillbaka och läsa om. Och eventuellt bara vissa fraser och så. Men så att jag behåller de flesta böcker jag har. Men ibland så kan jag hitta att jag tycker att en bok har varit, alltså en dålig utlagare, för liten text eller något sånt. Och så kanske jag köper en ny version av det.
Men jag tänker, när ger du bort böcker som en gåva snarare?
Om jag vet att personen i fråga jag tycker om att läsa och så kan det ofta hända att jag köper böcker. Och då anpassar jag mig självklart lite efter, så här, jag sonderar ju terrängen och tänker efter lite på vad de faktiskt vill läsa.
Hur vill du att dina böcker ska se ut? Har du någon så här förbläs för en särskild typ av utgåvor?
Egentligen inte, men jag tycker om att ha en ordnad bokhylla. Så jag ser gärna att om jag har flera böcker av en författare, så ser jag gärna att det är samma förlag och så att liksom så här, omslagen ser någorlunda enhetlig ut. Tycker jag om, skulle jag säga.
All right. Okej, nu får du besvara en sista fråga som handlar om handstil snarare än böcker.
Den är förjävlig.
Skrivande, alltså. Ja, hur ser din handstil ut? Och du sa förjävlig.
Ja, den är fruktansvärd. Jag var väldigt dålig på att lära mig handstil. Så att, nej. Klubbland med Håkan Hellström.
Klubbland.
Tror jag. Ja. Och vi ska nu gå vidare i denna frågesport som är en julklapp till våra lyssnare genom att undersöka dina bokvanor, Johanna.
Ja, ska du bokgrilla mig?
Ja. Och jag börjar. Lånar du mycket böcker på bibliotek?
Ja, det gör jag.
Berätta.
Fast inte nu, för jag har tappat mitt kort. Och sist jag försökte skaffa ett kort så behövde jag ID-kort som jag hade i en annan väska.
Okej, men vanligtvis lånar du mycket böcker?
Ja, jag vill stötta biblioteket.
Ja, jag förstår. Jag tänker, vad är den längsta boken du har läst?
Åh, vad svårt det här är. Just för att jag helst läser korta böcker. Det kan vara Blond. Det är nog Blond eller Brott och straff. Men jag tror att det är Blond av Joyce Carol Oates.
Hur lång är den?
Den är väl uppemot 900 sidor i min utgåva. Det beror lite på utgåvan.
Ja, men såklart.
Det är den boken som är en fiktiv biografi över Marilyn Monroe. Och jag rekommenderar den verkligen. Den är fantastisk.
Har du en bok i din hylla som du aldrig har läst?
Jag har jättemånga. Ibland köper jag på mig jättemycket som jag sen inte läser. För att det var det vi pratade om när du blev bokgrillad. Att det kommer andra böcker i vägen. Och så blir det ett par liggande.
Kampen om mellan böckerna.
Ja, exakt.
Det finns
bokkampen.
Det finns någon satirgrej skriven av Jonathan Swift som handlar typ om det.
Yes.
Böcker som så små. Jag har inte läst det, så att jag ska inte uttala
det. Det låter fantastiskt.
Men någonting sånt. Har du en bok som inte har blivit film, men som du gärna skulle vilja bli en film?
Många. Men just nu är det den jag läser just nu, faktiskt.
Och det är?
1000 strålande solar av Khaled Hosseini heter han. Det handlar om två kvinnor i Afghanistan, och den går igenom Afghanistans historia mellan 50-talet och nutiden ungefär. Och den har gjort mig helt besatt av Afghanistan, typ. Jag sitter och googlar Afghanistan hela dagarna, alltså på riktigt.
Vill åka dit?
Ja, nej inte just nu. Men alltså, ja.
Bara lite snabbt, varför tänker du att det blir en bra film?
Det känns som det hade blivit en jättebra film. Hans bok Flyga drake blev ju en väldigt kritikerrosad film.
Mm.
Jag tror att 1000 strålande solar skulle kunna vara minst lika bra.
Mm. Och vilken bok vill du läsa men bävar inför att börja läsa?
Älskade av Toni Morrison. Ja, jag köpte den i våras faktiskt. Och den har faktiskt legat och hånat mig från hyllan hela tiden. Jag tar inte tag i den riktigt.
Vad är det som håller tillbaka sig? För att Älskade av Toni Morrison känns inte som en bok man bör vara rädd för.
Nej, men jag vet. Alla säger att den är fantastisk, men den känns också väldigt mörk.
Mm.
Och jag behöver vara i exakt rätt sinneslag för att börja läsa en mörk bok.
Jag förstår. Ja, det var mina frågor till dig.
Ja, men tack för frågorna.
Intressant. Nu vet våra lyssnare lite mer om oss. Nu kanske de redan har stängt av och är så här, fan, där var ju kassabokvanor. Men så kan det vara. Men det här har varit det sista avsnittet för den här säsongen, så vi önskar er alla en god jul och gott nytt år.
Ja, bon chance.